Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi vill tacka Asket som vi har som partner denna månad, april.
Ja, och vi har ju varit inne på, det här är ju linnets högtid kan man väl säga. Eller det går mot i alla fall.
Ja, men det gör ju det. Vi älskar ju linne och Asket är ju starka på linne.
Ja, och inte minst de nya linen trousers, alltså deras senaste tillskott i den permanenta kollektionen. Det är faktiskt det 42:a tillskottet i historien i företaget. Det är väldigt kul tycker jag att man långsamt men säkert bygger upp en permanent kollektion av väldigt, väldigt klassiska plagg som funkar till de olika andra plaggen. Allting fungerar tillsammans helt enkelt.
En smakfull stomme i basgarderoben kan man väl säga.
Ja, och de här byxorna då, vad summeras de som? Jo, 210 gram belgiskt linne i en plain weave heter det, alltså inga frontväck utan en flat front, bälteshäller och en ganska rak passform. Inte vid, inte smal.
Och för oss som då inte har läst textilekonomi ja. så är den här gramvikten som Andreas sa nu, ja. Det är inte alltså totala vikten.
Per meter. Ja. Jättebra att du säger det, Pelle. För det här är en viktig sak att nämna. Det, när man pratar om tyger så pratar man om gram per kvadratmeter. Och 210 gram, vi har ju bägge testat de här byxorna och jag tänkte faktiskt komma till det också att de passar ju väldigt, väldigt bra på resande fot. Alltså när man kanske vill ha en lite mer avslappnad stil på semestern.
Jag kommer ta med de här linnebyxorna, de här underbara linnebyxorna. Jag tänker inte så mycket gram, jag tänker att de är väldigt snygga och sitter väldigt bra. Jag kommer ta med dem till både ditt och mitt favoritmäcka när det kommer till stil, och det är ju Florens.
Ja,
där kommer jag på med dem.
Vilken färg valde du? Det finns tre färger ska jag tillägga.
Ja, jag tror att du och jag kan ha samma favoritfärg. Jag älskar den blå färgen.
Ja, de finns i blått, grönt och beige. Och jag är villig att hålla med dig. Jag brukar inte normalt köpa udda byxor i blått. Men i det här fallet så fastnar jag väldigt mycket för färgen och att den byxan passar på något sätt. Tänk till någon liksom, till ganska led, kanske en piqué eller en t-shirt eller någonting.
Väldigt härlig kvalitet, tre snygga färger och man hittar dem bland annat då i butiken på Norrmalmstorg, ja, i Stockholm.
Eller Askets hemsida till priset 1700 kronor. Så det är bara in och sondera.
Så är det. Tack Asket!
Tack!
Vi har landat.
Vi har det.
Vi är tillbaks.
Den schweiziska örnen har landat.
Ja, så är det ju verkligen. Vi har varit i Genève.
Mm. Jäklar vilket referenstombola som vi har gått igenom.
Ja.
Vi har sett klockor, Pelle.
Ja, det har vi gjort.
Oj, oj, oj.
Det heter ju nu Watches and Wonders.
Så är det. Och jag måste säga att det är nästan svårt. Vi ska ju verkligen göra det, men det är lite svårt att summera intrycken efter en sån här mässa, för att det är, ja, helt enkelt är så mycket saker från så många varumärken som man ser.
Ett starkt intryck som jag har från vår resa, det är när jag kom hem och det plingar till i min mobil. Och då får jag ett MMS från dig. Från ett tidigare år.
Ja, då hette det till och med SIHH. Mm. Men det var i samma lokaler och samma stad.
Då slog det mig verkligen. Jag fick liksom tillfälle att reflektera och titta i backspegeln lite på hur trevligt det är under. Ja. Du skickade en bild till mig.
En liten fotosession kan man väl säga att vi har.
Ja, där jag poserar ovanpå en Fiat. Den var ju...
Panda, va?
Ja.
Alltså en 80-talsversion i smoking, ska tilläggas.
Och vi älskar ju när vi får frågor av er på DM och mail och så. Men det här behöver ni inte fråga om.
Nej, vi kommer i alla fall inte svara.
Nej, men,
men det var väldigt trevligt.
Ja. Det var ett väldigt kul, en kul bild.
Ja, det var väldigt roligt minne också. Och fler har ju kommit genom åren, men kanske inte fullt så fotogenik ögonblick.
Ja, det var snällt sagt. Men vi, det var ju toppar som vanligt, toppar och dalar skulle jag säga. Det är ju då... De kan man väl utan att darra på marschetten säga att det är de absolut lyxigaste och många av de mest intressanta varumärkena som presenterar sina nyheter under en och samma vecka.
För tidigare var det ju bara Richemont-gruppen i princip, när det hette då SIHH eller SIHH. Men idag kan man ju faktiskt hitta klockor från Patek och Rolex och Tudor och de här företagen som tidigare var på Baselmässan, även Grand Seiko och liknande. Det är väl egentligen bara, alltså de stora som man saknar där, det är ju Omega, Breitling och typ Richard Mille och Audemars Piguet möjligtvis. Men vi hade ju möjlighet och förmånen att besöka Breitling utanför mässan i Genève, för de hade ett litet, en liten installation som var väldigt trevlig. Och sen har ju vi möjligheten och faktiskt har fått se Omegas nyheter också.
Och vi har launch in, såg vi i Stockholm för någon vecka sedan.
Exakt.
Som ju är, man kan ju räkna på olika sätt, men launch in kan ju räknas till den absolut största på många sätt.
Ja, det är väl tveklöst, men jag pratar kanske mest om högsta pris och så. Men ja, om vi går igenom då. Jag misstänker ju att precis som alla andra så vill nog våra lyssnare höra mycket om de två, ja, kungen och drottningen då. Rolex och Patek. Beroende på hur man säger. Kronan kallas ju Rolex av en anledning. Vad är ditt intryck, Pelle?
Av dem?
Mm.
Ett intryck är ju när jag kom dit 20, första dagen då när mässan skulle öppna, och så tidigt har jag aldrig varit där. Jag brukar komma vid 8:50, för då brukar...
På kvällen?
Nej, på morgonen. För då brukar vi ha våra första möten, men nu var jag där 8:20. Mm. Jag skulle fixa lite grejer där innan.
Mm.
Och då, det här visste inte jag om, men att då har ju inte...
Det är den officiella avteckningen, avtackningen.
Då kommer jag dit för avtackningen.
Ja, precis.
Nej, men och det som är en av sakerna som är intressanta med de här varumärkena, det är att de är så fruktansvärt bra på att behålla attraktionsgraden när det kommer till embargon.
Ja, så att jag håller med.
De, jag skulle säga att det finns inget annat företag i mode- och accessoarvärlden som är så duktiga. Och det är ju också de två i särklass starkaste. Och det är fascinerande att se hur de lyckas med det här.
Ja.
Och det som hände då var att det står då kanske mellan 100 och 200 personer i olika led framför ett eller två skyltfönster som kanske mäter en gånger en meter. För där placerar då Rolex marknadsteam sina, om man kan kalla det för, viktigaste bitar. Där de anar att,
samlar man väl ihop på det sättet. Men det är otroligt. Jag såg bilderna. Jag var ju inte där samtidigt som dig, men Jag såg bilderna på den här skaran, journalister och besökare. Och det är ju fler personer som står och stirrar på ett skyltfönster som inte är avtäckt än vad det var när Julia Roberts besökte Chopardmonten förra året.
Nej, men garanterat.
Det är otroligt. Och det är
ju också att i samma sekund som de här gardinerna då, det är ju som rullgardiner som dras bort.
Mm.
För samma sak är ju hos Patek då, yep. 20 meter därifrån. Då så kommer ju nyheterna ut på nätet.
Ja,
och exakt. Där är ju bildkvaliteten 100 gånger bättre.
Självklart.
Men det här är ju då sociala mediers. Ja. Så här ser den ut. Jag är på plats. Och här kommer en... Och sen ja, så är det ju såklart ett tjockt pansarfönster emellan.
Ja, ja. Och det kan vi väl bara tillägga här. Att för de som tänker att åka till Watches and Wonders. För de har ju även öppet helgen efter när press vi var där. Så är det ju öppet för allmänheten. Men jag tror att man bara ska veta om att det är inte så att man kliver in och jonglerar med de här klockorna hur som helst. Bara för att...
Man får se dem genom glas.
Ja, det är väldigt, väldigt hög säkerhet. Och även för press ganska svårt att faktiskt se klockorna.
Vi har ju förmånen att få touch and feel, som det heter.
Men det är ju inte alla klockor som man har möjlighet att se från alla varumärken, för att så är det ju helt enkelt. Det är svårt. Det är ju...
Men det var ett minne som jag... Det hade ju inte med någon... Eller i det här fallet så hade ju det med modellen GMT Master 2
ja.
Med gråsvart krans att göra. För det var ju den som täcktes av just där och då. Sen var ju inte det mässans...
Nej, jag tycker överlag att Rolex inte var mässans... liksom. De är ju störst. Och de har gjort sig förtjänta av det över så många år. Men det var nog det mest konservativa året jag har varit med om i Rolex historia. Så länge jag har varit på Basel eller på Watches and Wonders. Och det är ändå 10 år eller någonting. För att det var ingenting nytt förutom färgställningar. Alltså på tavlor eller kransar. Det var väldigt så. Och jag har förstått när jag har pratat med lite folk att mycket av det här spekuleras i att man har fått väldigt mycket kritik för att ingenting är tillgängligt. Det är lång väntlista på de mest attraktiva modellerna eller efterfrågade. Och då vill man inte frustrera marknaden ännu mer genom att bara ösa på med liksom nya omöjliga klockor. Utan man fokuserar på det man har just nu, och så självklart så har man ju nyheter. Du såg ju en nyhet som du pratade om, som inte jag testade, men som ligger, tror jag, i Celini-serien.
Mm.
Som heter 1908, va?
Precis. Den släppte de nu i platina.
Och där, det måste jag ändå säga, det är väl... Alla som klagar över att man inte kan få tag i en Rolex kan ju börja med att titta där i alla fall. För det tror jag ändå är den serien som är lättast att köpa.
Släpptes väl i guld förra året, tror jag.
Precis. Och det är ju lite, annan stil än... Det är ju inte vad man förknippar Rolex med. Det är ju inte de här Oyster Professional sportklockorna, utan det är en kostymklocka. Okay. Liksom.
Den var väldigt fin. Ja. Och GMT var fin, även om den inte stack ut. Och det var ju meningen också.
Nej, precis.
Vad säger du själv?
Ja, men jag kan bara hålla med dig. Det var inget bestående intryck, tycker jag, på Rolex. Och det är också kanske beundransvärt att det inte behöver vara så varje år. För vi har varit bortskämda med väldigt, väldigt mycket spektakulära nyheter från nästan alla varumärken i flera års tid. Och sen blir det då backlash för att alla de nyheterna säljs över listpris och skapar den här hypen som egentligen nu har börjat mattas av, som tur är. Men ja, jag vill fokusera lite på Patek istället. Mm. För det var ju ett riktigt speciellt år, får man väl ändå säga.
Det var det verkligen.
Och jag vill dela upp, alltså Patek är ju väldigt, väldigt mycket mer än bara de klockorna som får mest uppmärksamhet. Jag gjorde mig lite lustig och stod bakom det fortfarande över att när man tar tillbaks den här otroligt fina Nautilus-kronografen 5980 som man trodde var helt discontinued, alltså den var helt ur kollektionen. Så tog man tillbaks den i vitguld för första gången och så valde man att sätta på ett vad som vi alla trodde var ett jeansband. För det ser ut som
det
ett jeansband.
Det trodde ju hela branschen.
Men som tydligen är ett präglat kalvskinsband som påminner om ett jeansband, eller det ser identiskt ut. Men det ser ju också verkligen ut som min mammas gamla jeans från 90-talet, och det gör ju klockan för mig helt ologisk.
Om det, jag ska det, det är ju väldigt lätt att göra sig lustig över den, men även den Calatrava som släpptes, eller World Time
är ju nästan ännu konstigare.
Som släpptes i den, för det är ju, det är svårt att beskriva det här bandet. Det är
ju Jay Lennons jeans, eller min mammas gamla. Det är djupt tvättade.
En fruktansvärd tvätt, skulle jag säga.
Ja, det kan man säga. Och för mig är det också en så oerhört ologisk bärare, eller bärande, om man säger så. Hur ska man liksom, vad ska man ha den här klockan till?
Det är, alltså Lapoelkan laborerade ju väldigt mycket med banden i sitt samarbete med Dublå för, kan det vara 10 år sedan. Och där fanns det en naturlig koppling på ett sätt, för att han gjorde ett samarbete med Rovinacci.
Precis, och jag kan tycka att man behöver inte tycka om, jag var inte jättefan av de klockorna så, men jag har mycket mer respekt för att han gjorde det då än att man 10 år senare gör det nu. Från Pateks sida. Klockan i övrigt fantastisk, men hade den kommit med samma typ av gummiband som Aquanauten, som hade en liknande tavelfärg och vitguld, då hade det, och även Worldtimen, alltså att man hade hållit det lite mer bara färg, inte tappat det totalt med den här.
Det är ju lite liksom Joe Labero på en uteservering i Marbella på något sätt.
Ja, exakt. Eller? Ja, men jag tycker det. För liksom, jag kan väl romantisera de här Seinfeld-jeansen i något form. Inte att jag kanske bär det själv så mycket, men det finns någonting. Men det är bara kontrasten med en så modern klocka liksom, som inte funkar, tycker jag.
Ja, väldigt märkligt. Intressant som en liten inflikning var ju att båda de här lyxvarumärkena, som ju är de mest attraktiva.
Definitivt.
De hade båda blinkningar åt jeans och denim. Mm. Värdinnorna i Rolex monter var klädda i jeans overaller.
Just det. Ja, du har
och
rätt.
De hade även som en handväska för män, som av vissa kallas för slunga. I jeans. I en mycket snyggare tvätt, jag säga.
Den skulle de kikat.
Det var en riktigt snygg tvätt. Men den här Patek-tvätten, som ju inte var en tvätt.
Vad jag förstod var det väl Thierry Sterns personliga krav, eller han som legat bakom det här. Jag vet inte.
Det sa en representant till mig.
Ja.
Och han berättade också vilka som har gjort remmen. Och att han var ju såklart väldigt stolt över det här. Vi har lagt ner väldigt mycket research och development på att ta fram precis rätt nyans. Och det var så här, hur kunde ni hamna så jävla fel?
Och det visar ju bara att bara för att man har lagt ner mycket tid, så betyder det inte att resultatet per definition är bra. Det minns vi väl bara med Audemars Piguets lansering av Code 1159, där de pratade om att man lagt 8 år, och det var nog den största initiala floppen ett varumärke har lanserat, särskilt med en så påkostad och storsatsande serie. Nu börjar ju den serien faktiskt ta sig i försäljning, och nu börjar till och med presskåren svänga, för att jag tror att de bytte ut den här designen som såg ut som, de första generationen såg ut som Daniel Wellington Rejects, mer eller mindre. Det var ju hemskt alltså. Men
de är nog värda mest idag i främjan.
Ja, kanske, men framförallt så tycker jag att om man tittar på de klockorna rent hantverksmässigt och boettformer, så de är ju svinvälgjorda. Det är bara att det är väldigt, jag tror problemet med klockindustrin är att alla vill ha en ny Royal Oak, men när någon väl gör en ny Royal Oak, så vill alla ha den gamla. Alltså man är väldigt trygg i historien. Alla inklusive konsument och press blickar bakåt. Och det tar lite tid för folk att acceptera ny design, om man säger så.
Någonting positivt från Patek var ju Golden Ellipse.
Ja, den är fin.
Alltså på med länk. Svart tavla och med en fantastisk länk.
Den är lite stor för mig, men det kan ju inte, man kan ju inte heller basera allt efter sina egna handleder. Och den är ju fantastiskt välgjord i övrigt.
Lite stor, lite svårburen skulle jag säga, med tanke på att länken är så dominerande.
Ja, precis. Och det är ju en flört med deras gamla modeller från 70-80-talet där de hade de här nästan rislänks eller väldigt eleganta guldlänkarna. Men sen skulle jag faktiskt vilja ge Patek stor eloge till den här serien som heter Rare Handcraft, som är mer eller mindre liksom handmålade eller väldigt, väldigt specifikt målade urtavlor. Och det är hur stora serier som helst. Och det där är klockor som inte du springer in på Bo Berggren och beställer hur som helst. Utan de, ja, det handlar om, de riktas till
är
samlare.
Är de överhuvudtaget i salu?
Ja, det är de. Alltså absolut, men det är någonting som du kan som storkund bli erbjuden. Lite som det som heter off-catalog för Rolex. Det som inte kommuniceras ut via press eller
marknadsföringsmaterial. De hade ju en utställning med de här klockorna.
Ja, exakt. Och jag vet att en hel del av det säljs. Men jag är inte säker på exakt omfattningen. För jag är inte en av de kunderna som har, som skulle erbjudas dem, om man säger så.
Det fanns ett surftema där på två av klockorna. Som
och
var väldigt
biljard. Och det, var, alltså, och det är ju väldigt lekfullt. Och de bygger ju alla på en smakfull Calatrava-modell i princip. Och de vi pratar om nu.
Om vi bortser från de här två märkena då, som ju är lätta att snöja in på.
Sista grejen bara på Patek som dök upp för mig efter mässan. Det är att de har då alltså ändrat vattentätheten på sin vanliga Nautilus. Den som heter 5811 som kom efter 5711. Mm. Men också sin standard Aquanaut. Från 120 meter till 30 meter. Och min fråga blev ju direkt så här, men varför, alltså varför skulle man försämra en klocka? Men vad jag har förstått, och det är inte jag som har nått ut till dem själv, men vad jag har läst är helt enkelt att de hävdar ju att de har inte minskat. De har bara velat definiera att den här gången är det inte 30 meter från vattnet som man ofta skojar om med klockor som har en vattentäthet på 30 meter. Utan den här klarar 30 meter dykande liksom. Vilket är helt oklart för att branschstandard...
Väldigt rörigt.
Ja, man kan bara för att återkoppla, vi har pratat om det här förr, men branschstandard säger ju att 30 meter, det klarar liksom fukt, tvätta händerna, alltså det klarar så här väldigt, väldigt ytliga situationer där fukt kan uppstå om det regnar ute eller någonting. 50 meter klarar teoretiskt en dusch, men det är ju liksom... Det är fortfarande inte en vattenaktivitetsklocka. 100 meter, då ska du kunna snorkla, simma, bada, allt det där. 200 meter, då pratar vi dykarklockor. Alltså som är gjorda för dykaktiviteter. Så det är bara en liten snabb summering. Och 30 meter är väldigt ovanligt
så
att
nu,
man går i vattnet med.
Nu kan man helt enkelt tvätta händerna.
Med en Patek.
Med en Patek. Om den inte har något av de här banden vi pratade om. För nej, de är då i skinn.
Ja, precis. Exakt. Och det här var ju de... Det här var inte samma modell.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow,
Furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Bell.
Denna månad är vi så tacksamma och stolta över att ha med oss Fan Brun. Fan Brun är störst i Skandinavien på förlovningsringar, vigselringar, exklusiva smycken och diamanter online. Men Fan Brun har även fysisk närvaro i Stockholm, Oslo och snart även Köpenhamn. Och i Köpenhamn så blir adressen... Fantastiskt.
Ja, och framförallt tycker jag att man ska passa på om man har möjligheten att besöka någon av deras showrooms i de här städerna att faktiskt göra det. För det är oerhört smidigt att man sen kan beställa online. Det är 90 dagars öppet köp, returet. Men det är ju väldigt trevligt att gå och sondera och också kommunicera med personalen kring olika alternativ, för det är inte alltid så lätt.
Nej, fantastisk service, det vet vi båda.
Ja.
Produktion sker i Sverige, Italien och England. Och just det här med att vi vet att det är bra service och kvalitet, bra varumärke och koncept. Vad säger du, Andreas? Du har ju en fru, men du har två vigselringar.
Ja, verkligen. Det var bra att du la till det där i början. Helt rätt. Idag har jag ju min Fan Brun-ring i gulguld. Och det är för att jag har en klocka i gulguld på mig. Och vi har ju precis varit i klockmässan i Genève. Och då hade jag min andra vigselring som är i platina istället. Passar bättre till stål och vit metall. Och så fåfäng kan jag vara.
Det tycker jag man ska vara när det kommer inte minst till ringar.
Ja,
och
man måste inte vara det. Men det är alltid trevligt att möjligheten finns. Och de gör som sagt väldigt, väldigt fina ringar som är väldigt enkla att beställa med samma gravering och allting, oavsett om man skulle behöva uppdatera, kanske göra den större eller mindre efter några år. Väldigt smidigt.
Om man nu tänker att man ska fria eller man vill gifta sig direkt, eller det, möjligheterna är många. Man går in på fanbrun.com och det stavas som följer: V-A-N-B-R-U-U-N. Fanbrun.com.
Så är det.
Så är det. Stort tack.
Tack. Ja, men vi går vidare då. Vad har vi mer?
Ja, vad har vi i övrigt som var väldigt intressant?
Jag gillade Jaeger LeCoultre. För att jag tycker de får så fruktansvärt lite uppmärksamhet i förhållande till exempel de här två jättarna vi precis pratade om. Och det var ett av de första besöken jag hade. Så det är alltid lite svårt att vid det laget så här, okej, hur bra kommer det här stå sig mot annat? Men deras Duomètre-serie, alltså, de har gjort om den här klockan ganska rejält, rent estetiskt. Och även återigen, det kommer vara en upprepning från mig, så bärs den kanske lite stort för mig. Men det är nog en av de snyggaste och mest inspirerande och imponerande nyheterna i form av hantverk och urmakeri.
De är fantastiska. De släppte ju inte någon nyhet inom Reverso alls, tror jag.
Och det är väl också någonting att de har ju varit farligt nära. Så som AP kallas One Watch Brand. Och det är ju Reverso som är den stora storsäljaren. Ja, men de gör ju, jag gillar faktiskt av allas slogan så gillar jag nästan Jägers mest. The Watchmaker's Watchmaker. Alltså att hur mycket de har bidragit till historien med urverk till, ja, vi kan ju bara ta Nautilus och Royal Oaks ursprungsversioner. Till och med Vacheron 222 var ju faktiskt Jaeger LeCoultre baserade urverk från början, som sen i och för sig finisherades upp och förändrades lite eller modererades lite, men ändå. Så att de har betytt väldigt, väldigt mycket för branschen. Men de har kanske inte riktigt samma hype-status just nu Men värda att titta på, tycker jag.
Ett varumärke som är, eller i alla fall har varit mest förknippat med dam, är ju Chopard.
Mm.
De släppte ju en LUC XPS Green Forest.
Ja, väldigt fin.
Fantastiskt fin, grön tavla, fint brunt skinnband.
Ja, jag tyckte det var mässans bästa band. Alltså, för en gångs skull, och nu låter man ju gnällig, så var ett skinnband inte stenhårt och stelt.
Nej,
vid första
användning.
Otroligt bra. Det kändes som ett Hermes-band typ i känslan. Väldigt bra. Den, alltså, tunn, elegant. Jag tyckte även deras andra LUC, som är en jumping hour, kan man väl säga, eller jump hour. Och för de som inte känner till vad det är, så är det helt enkelt att du har timme som visas i ett, vad man annars skulle kalla, datumfönster.
Yeah.
Och sen så visar det minuten bara på urtavlan med en visare. Så det är lite, det är en lite knasig komplikation som, vad ska man kalla det? Alltså svart emaljtavla. Så väldigt så smoking-kompatibel, kan man väl säga.
Ett varumärke man i stort sett aldrig ser i Sverige är ju Parmigiani.
Ja, det här är nog det bästa jag såg på hela mässan, tycker jag.
Ibland så skymtar ju en guldklocka på skinnband under King Charles manschetter.
Precis.
Och han bär ju Parmigiani. Han bär en modell som heter Toric.
Exakt. Men den är ju från 96, tror jag, eller något sånt där. 90-tal i alla fall.
Och nu har de, med anledning av det, vilket var väldigt vågat av representanterna att säga, har de skakat liv i den här serien igen.
Mm. Lite större. Upp mot 40,6 tror jag skrev upp. Men alltså, de är ju fruktansvärt duktiga urmakare och klockdesigners. Det är ett sånt varumärke som, om man nu är trött på att väldigt många i en viss sfär har the usual suspects då, av sportklockor på integrerad länk, som till exempel Royal Oak, Nautilus, Vacheron och liknande, då är ju faktiskt det här minst lika välgjort, men väldigt mycket mindre ögonfallande.
Här är man ju verkligen unik om man har det. Det är inte så många klockor man är det.
Vi kan väl säga, väldigt få företag pratar ju om hur stor produktion de har. Men på Parmigianis presentation så sa de i alla fall mellan 3 och 6 000 klockor per år.
Mm.
Vilket är att jämföra med, ja, jag skulle säga 60 000 på Patek. Och nu pratar jag hela kollektionen, inte bara specifika modeller. Och jag tror Audemars Piguet senast jag hörde var väl 40-50 000. Så att, och de här siffrorna kan ju ha ökat ännu mer, absolut, sen jag kollade. Men det är
otroligt,
man märker skillnaden. Ja.
Smakfullt, atmosfär och design.
Ja, och tittar man prismässigt då liksom på den serien som heter Tonda Micro Rotor, det är ju den naturliga liksom, om man säger så, konkurrenten till den kategorin av lyxstålsporter klockor liksom. De kostar 23 500 schweizerfranc i stål, och jag menar, det är jättemycket pengar, men det är inte jättemycket pengar i den kategorin av lyxklockor.
Nej.
I det segmentet. Så att, ja, jag är jätteimponerande. Sen har de ju några sådana här monster med en skeletontavla som de kallar Milano Blue, som de hade gjort en behandling på som var helt otrolig i platina. Men det är ju en bit över, jag skulle nog säga i Sverige landar den väl på 1,4 miljoner säkert. Så det är lite utanför min prisklass.
Något annat spännande som hände eller som du såg, Andreas, vad var det?
Nej, men jag tyckte Lange var lite kul, du och jag var på. Och Lange är ju så här, det är också en väldigt liten produktion. Man glömmer av hur små de är, men det är ett hantverk som matchar vilken schweizare som helst. Men de presenterade väl egentligen två klockor, och framförallt en klocka på hela mässan. Men den klockan var ingen, det var liksom ingen, det var ingen enkel historia.
Nej, det var det inte.
Det är ju
svårburet.
Det kan man säga. Det är deras ikoniska datograf. Men här då så har de tryckt i inte bara en evighetskalender. De har tryckt i en tourbillon. Och de har gjort den på ett sätt som de har gjort tidigare med ett par klockor som heter Lumen. Där man helt enkelt applicerar lysmassa egentligen i hela urtavlan. Så att den är både lite så här genomskinlig så du ser urverket genom urtavlan. Och sen när du applicerar UV-ljus och släcker så lyser hela tavlan. Helt otroligt. Och där pratar vi liksom, ja men jag skulle säga närmare, ja det är 620 000 euro. Så att det är nästa med tull och moms, alltså säkert närmare 10 miljoner. Mm. Helt galet. Och jag, alltså, det är mer nästan för att man kan, känns det som. Otroligt imponerande såklart, men ändå.
Men ändå?
Ja, det var mycket kul klockor vi såg. Alltså, Piaget var ju lite härligt, tycker jag.
Polo 79.
Ja.
Mums.
Det är verkligen så här... Polo 79...
Superguld kan man ju,
ja, verkligen.
Beskriva den som. För...
Jag tycker hela den klockan bara visar vad de borde gjort när de lanserade vanliga Polo för massa år sedan.
Alltså jag tror att... För nu det, kan jag vara helt fel ute, men alltså Polo 79 känns som att om man inte var helnäck och försökte komma in på Studio 54,
ja,
så tror jag att man kunde komma lite längre fram i kön om
det
man hade en Polo 79. Ja.
Det tror jag definitivt.
Jag tror att en vit skjorta och liksom, ja, jag tror att
exakt.
Den borde ha funkat.
Men jag tror att den klockan satt på en och annan given person.
Ja, men jag tror
där inne. Och även samma person som sen reste till Stad eller Samoritz eller något sånt. För det är ju en riktig sån här 80 eller 70-80-tals stekarklocka.
79 helt enkelt.
Ja, precis. Men den, man kan väl säga den stora skillnaden mellan senaste lanseringen och originalet är ju att originalmodellen var 34 mm, vilket passade tiden också, för klockor var betydligt mindre. Men de var ofta kvartsdrivna då och väldigt, väldigt, väldigt tunna. Den här är ju mer av en, ja, en riktig guld.
Jag tror att den här är 38, men den känns ju större.
Ja, den faktiskt. Känns ju som 40.
Den är otroligt massiv. Det är ju som, lägg en guldtacka i ugnen och sen så kan du liksom knåda ut den där.
Exakt så. Och den här lanserades ju faktiskt lite innan Watches and Wonders.
Ja, absolut. Men den var ju, det var den kul presenterades att se inte
den.
Här.
Men den... Jag tror fortfarande det. $75,000 såg jag någonstans. Och det är också pengar för en klocka utan några komplikationer överhuvudtaget.
Den men väl, liksom... alltså, säg vad man vill, men jäkligt cool. Och Piaget är ju också en av de tillverkarna vid sidan av Jaeger som har gjort så väldigt... Det är ju inte bara utsida i det här fallet,
alltså,
snarare
skulle...
tvärtom.
Verkligen tvärtom. De lanserar ju ihop med den här då, som är mer utsida, men klassiskt och vacker. Så gör de ju den här Altiplano-serien som gör de världens tunnaste tourbillon. Och det är ju inte helt fyskam heller, där hela boetten är 2 mm tjock. Alltså med ett band som... Ja, ett band som känns som ett A4-papper. Liksom. Mm. Alltså det är ju sjukt imponerande vad de kan i ultratunn urmakning. Alltså.
Ja, det här är ett klockavsnitt.
Ja, men det går
inte att komma ifrån.
Vi måste ge alla er kära lyssnare som inte bara liksom nördar ner i klockor någonting, känner jag. Så vi får väl prata lite, vad såg vi stilmässigt på mässan också?
Giselle Bündchen.
Ja.
Såg vi.
Fantastiskt.
Jag missade Mbappé.
Mm. Jag med.
Däremot sprang jag ju in i en av männen vi har ganska mycket låsning på här, och det är ju Frédéric Arnault.
Ja.
Han är alltså vd för LVMHs klockdivision. Förra året var han vd för Tag Heuer. Och nu är han alltså vd för hela det här paraplyet av Tag Heuer, Hublot, Zenit. Och även den nya satsningen då på Gerald Chant.
Ja, precis.
Det uppköpet.
Exakt.
Men ja, vad skräll han bar, såklart Loro Pianos Open Walks.
Ja, nej, men det hör väl till vid det här laget.
Uniformen.
Ja, och han var ju inte ensam på den här mässan. Det har vi varit inne på tidigare. Men jag måste säga att de bäst klädda i min mening, det är ju asiaterna alltså.
Mm.
Det är någonting, det är samma på Pitti. Och här är det ju inte folk som åker dit för att liksom visa upp sin klädsel. Utan det är fortfarande en väldigt seriös mässa klädmässigt. Ja, det är jobb liksom. Det är, jag kan uppskatta det. Och sen ser man ju att det dyker ju upp en och annan person som tror att de är på Pitti. Men de, jag tycker inte de får speciellt mycket genomslag som tur är.
Elegansen är ju, elegansmätaren slår ju i taket.
Och seriositeten. Ja. Men det man gillar, framförallt japanska inköpare och press, de kan ju vara så här, de klär sig väldigt konservativt i en mörkblå kostym, skjorta, slips, svarta skor. Men sen har de ju det här som jag alltid tycker är spännande, att med glasögon till exempel så har man en lite liksom excentrisk modell eller design. Och det är det här jag tycker är att man ska ta till sig, att man kan leka lite. Det är som de här brittiska excentriska snubbarna också. Mm. Med väldigt små, små detaljer. Så länge man inte tappar hela klädseln så kan man fortfarande uttrycka sig ganska kreativt liksom.
Men väldigt snyggt. Väldigt många av dem som arbetar inom varumärkena som håller i presentationerna är ju väldigt...
Tyvärr, om man då ska ta några mardrömsexempel, så tycker jag man ser äldre europeiska män, alltså utgår jag från, eller amerikanska, som har liksom, jag tror vi var inne på det här redan förra året, men man behåller den här kostymstilen. Men man har ju mindre fokus på passform och ordning och reda. Men sen har man framförallt slängt på ett par sådana här liksom stena promar som sneakers. Alltså vita liksom Stan Smith typ. Och det blir inte kul. Alltså det finns ingenting.
Det gillar vi inte.
Nej, och sen har du mellantinget då. De som de har valt en kopia eller ett par äkta open walks eller summer walks. Och det blir ju lite mer dressad, men det är så oerhört homogen grupp, om man säger så.
Kan tänka mig att han som präglade de här skinnbanden, han hade nog ett par stena promar.
Det känns så, va? Ja, verkligen.
Men det är
kul.
I nästa vecka tänker jag att då ska vi berätta lite om ett fabriksbesök vi gjorde.
Ja, det tycker jag.
Ett trevligt besök som i alla fall fick min kärlek till Schweiz att växa sig ännu starkare.
Ja, absolut. Och så ska vi berätta om ditt lilla scoop från Priority Pass loungen på vägen hem från Genève.
Just det. Det blir alltså mer, ännu mer Schweiz i nästa avsnitt. Och jag menar verkligen det. Alltså, jag älskar det där landet.
Ja, jag med.
Ja, det är väldigt irrationellt. Men... som det så vackert heter i terapeutiska sammanhang. Alltså, mina favoritländer är ju världens dyraste länder. Det är Schweiz och USA. Det är så ofantligt korkat. Det är så idiotiskt. Men det är verkligen så. Jag måste gå på någon form av sån här avvänjningsmöte. För att jag ska inte sträva så där.
Sen har vi faktiskt... jag vet att vi rundar av nu, men jag tycker att vi kan unna oss och svara på den här frågan.
Ja.
För vi har fått in en fråga och jag blir väldigt glad när det kommer så specifika frågor och som jag misstänker kanske har en hyfsad liksom, tidshorisont som vi behöver svara på rätt snabbt. Vad har ni för rekommendationer gällande kostymer under 5000 kronor för en 16-åring och även slipsar till rimligt pris?
Det är inte bara bra mejl vi får. Det är bra val Andreas gör när han väljer.
Tack.
Men det här, ja, vill du börja eller?
Nej, men allmänt. Jag tycker det är väldigt kul, för det blir lätt när vi pratar att klockor för hundratusentals kronor, men även skor och kostymer och liknande som i alla fall kan springa över 10-15 tusen. Och jag tycker det är viktigt att prata om att det är viktigt att kunna hitta någonting i även en sån lägre prisklass då. Och kan man ju tycka 5000 kronor är fortfarande mycket pengar, särskilt om man är 16 är det väldigt mycket pengar. Men det är också så att väldigt mycket har blivit väldigt mycket dyrare de senaste åren. Jag skulle väl säga att det finns tre alternativ. Oskar Jakobssons instegskostymer. Det är inte insteg i passform, utan möjligtvis att du inte får de exklusivaste tygvalen. De kan du nog hitta där fortfarande.
Mm.
Ja, det skulle jag säga. Och det skulle jag absolut rekommendera. Sen vet jag att Volt har en hel del under sitt eget varumärke These Glory Days som ligger i den prisklassen. Om de passar din kropp så kan jag stå bakom. Och där även slipsarna. För där vet jag att jag har faktiskt några slipsar från dem själv som jag använder som är under, jag tror det är 600 kronor. Och det är återigen, kan tycka att jättemycket för en slips, men de kan utan problem kosta 1600 idag.
Jag håller helt med dig i de förslagen. Jag ska lägga till Massimo Dotti.
Ja, absolut.
Jag tycker att de är väldigt duktiga.
Mm.
Väldigt brett duktiga. På ett sätt som där H&M är väldigt duktiga på ledigt och fashion.
Ja.
Så, och det är ingen hemlighet. H&M kan inte kostym.
Nej, jag håller med
och
dig.
Och så är det. Jag hade gärna rekommenderat dem om det hade varit så, men här ljuger vi inte.
Nej.
Så att man går till dem som vi har rekommenderat nu.
Och sista alternativet då, det är ju om man har lite tur. Då kan man gå till olika vintage-sajter. Eller,
absolut.
Det finns Vangelis, det finns Pete & Harry, det finns, ja, och det finns en del online också för den delen. Där man kan hitta guld och betala för silver brukar jag säga.
Ja, det brukar du verkligen.
Så, och ja, jag tycker det är en bra fråga. Och när man är 16 år, då tycker inte jag, nu kommer jag säga något som många kommer kanske höja på ögonbrynen, men jag tycker inte man ska köpa, det enda gången man inte ska köpa så dyrt man kan, bara för
att. Absolut, man ska, håller verkligen med, det är bara dumt att känna att man ska investera.
Precis.
Precis som jag gissar att du är inne på. Du kommer ändå ha växt ur den där om endera ett halvår eller ett år.
Dels har du växt ur den. Nummer två så kan du inte få så mycket kostym om du inte, alltså det är alldeles, jag tycker att det är för mycket pengar, för du har inte heller kanske satt din personliga stil som du kommer vilja ha när du är 25.
Mm.
När du säger att du ska köpa din första kostym för jobb eller liksom som ska funka i 5-10 år. Då vänta tills dess istället med och köp någonting som fortfarande kan vara väldigt, ja, antingen då begagnat som egentligen kostar 10 000 men som du kanske får för 5. Eller så köper du någonting som passar dig nu, som du känner dig bekväm och trygg i, men som inte är en långsiktigt hantverksmässig investering. Liksom.
Nej.
Och lägg fortfarande, om du har möjlighet, lite pengar på skor. Det är också ett råd att du behöver inte köpa världens dyraste kostym, men helheten kommer vara väldigt mycket högre om man har ett par välvårdade och fina skor till.
Och det här har vi sagt 1000 gånger förut, men ändringar, lägg pengar på ändringar på kostymen
ja,
också,
precis.
Så att den sitter bra.
Ja, för även om du hittar en kostym som kostar 3 500 eller 5 000 så kanske man kan sträcka budgeten med en 500 eller 700 kronor till och faktiskt skrädda till den och få byxa och ärmlängd och allting på rätt plats.
Precis.
Satsa på det.
Gör det. Vi är tillbaks om en vecka.
Ja, men vi är det.
Ja.
Det blir kul.
Ha det gött.
Ha det bra.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.